Gudsvinden bär. Fantastiskt. I vår församling så har vi sedan många år arbetat igenom en bibelbok per termin för att hjälpa oss i vår egen bibelläsning och skaffa oss redskap att läsa Guds ord. Och vi lever ju i en märklig tid där USA förklarar handelskrig mot stora delar av världen. Det hade man aldrig trott. Inte mot EU. Och samtidigt så ser vi hur Ryssland för krig i Europa. Och så ser vi jordbävningar som skördar tusentals liv. Vi ser hur havsnivåerna stiger så svenska städer som Stockholm och Göteborg hotas på sikt för att de har sin bebyggelse för nära havsområdena. Mitt i det här så avtackar vi först Sara som pastor och sen avtackar vi Mattias som ungdomspastor. Och så kan man känna att nu skakar det. Både långt borta och nära. Och mitt i det här så går vi igenom uppenbarelseboken. Och det kan man ju fundera på. Varför går vi igenom uppenbarelseboken i en bibelutläggande serie? Jo, det finns några skäl till att vi valde att gå igenom uppenbarelseboken. Bland annat så är uppenbarelseboken en sån bok som ofta har hamnat lite snett i såna här tider. När vi går igenom tuffare tider. EU är skökan, Putin är draken och så vidare. Men uppenbarelseboken handlar om att Gud är på tronen mitt i de mest märkliga samtidshändelser. Och historien ligger, framtiden ligger i Guds händer. Alltså uppenbarelseboken, en bok om hopp och tröst. Förtröstan på att Gud är med i det som sker. Och när vi satte igång den här serien för några veckor sedan, egentligen så var det tänkt att jag och Sara skulle predika igenom uppenbarelseboken under några veckor tillsammans. Nu har det blivit så att jag predikar igenom uppenbarelseboken lite spritt över terminen. Men när vi inledde den här serien för några veckor sedan så tittade vi på Johannes tilltal till församlingarna som inleder uppenbarelseboken. Och här är tilltalet hopp i hopplösa tider och mod att trotsa överheten. Och där skriver Johannes utifrån att de sju församlingarna i mindre Asien, i dagens Turkiet, lever under förföljelse, lever under utanförskap och tryck ifrån kejsarmakten. Där man måste bekänna att kejsaren är herre. Där man måste tillbe den romerska gudsvärlden, de romerska gudarna. Och här uppmanar uppenbarelseboken till att tro på Jesus och trotsa överheten. Och kanske kan det vara så att man tänker att uppenbarelseboken, det är en lite läskig bok. Uppenbarelseboken väcker rädsla. Och kanske kan det vara så för att man har mött förkunnelse ur uppenbarelseboken som har varit lite svår. Som inte har predikats för att ge hopp, utan som har predikats på ett sätt som har lett till rädsla. Men uppenbarelseboken är skriven för att förmedla hopp. Och den påminner de troende om att Jesus är nära. Eller som vi sjöng, gudsvinden bär. Vi lever i en märklig tid. Det stormar omkring oss. Vem håller i rodret när allt verkar falla sönder? Vem är det som styr? Finns det någon som har kontroll? Och här möter vi Johannes, författaren som befinner sig på en karg ö, förvisad för sin tro. Och hans värld är i kaos, förföljelse, ensamhet och ovisshet. Vad är det som händer? Och här skriver han fram en större verklighet till de sju församlingarna som han relaterar till. Så här skriver han i Uppenbarelseboken kapitel 4, 1-3. Sedan såg jag och se, en dörr stod öppen till himlen. Och den första rösten som jag hade hört tala till mig som en basun sa: kom hit upp så ska jag visa dig vad som ska ske härefter. Och strax kom jag i hänryckning och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen, och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol, och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Sist så tittade vi på ett antal andra texter ifrån den här tiden som inte finns med i gamla eller nya testamentet. Apokalyptiska texter. Apokalyptiska texter som är en genre som har ett visst språk. När vi säger till exempel det var en gång, så förstår vi att nu kommer Fredrik berätta en berättelse, en sak. Det var en gång och så. Det apokalyptiska språket är en genre. Det är ett sätt att berätta någonting på. Och det är jätteviktigt när vi läser Uppenbarelseboken att det är skrivet apokalyptisk text. I Bibeln så har vi till exempel Daniels bok, där Daniels andra del är apokalyptisk text. Och det som sker i den här texten, det är att Johannes ser en dörr i himlen, och Johannes inbjuds in i den här världen för att se syner som ingen människa liksom begriper. Och i våra traditioner så har man predikat Uppenbarelseboken ganska ofta som att det är först nu i slutet av 1800-talet som vi fattar vad Uppenbarelseboken handlar om. Alltså ingen i historien har hittills fattat, men nu igenkänner vi och så ser vi de här sakerna i våran samtid. Och så kan vi säga att nej, men jag har ett datum. Jesus kommer tillbaka 1925. Nej, men det var fel. Och sen lite senare under 1900-talet så börjar man, nej men nu ser vi, nu har vi fått uppenbarelsen av uppenbarelsen. Nu kan vi datera skeendena. Alltså vi kommer ur en tradition där man har läst uppenbarelseboken som att i historien har man aldrig förstått vad de här texterna säger. Men idag så ser vi vad tilltalet är. Nu äntligen förstår vi att det Johannes hela tiden har skrivit om, det är ju EU. Det är ju Putin. Det ser vi ju så här. Det har varit fördolt i 2000 år, men nu ser vi om Satans slutliga prövning. Och det är inte så konstigt att man läser uppenbarelseboken på ett sånt sätt. För Johannes skriver om hemligheter och sånt som är fördolt, som ingen liksom ska kunna begripa. Men vi måste ha med oss när vi läser uppenbarelseboken att det här är en genre där man skriver på det här sättet. Henoksboken. Och jag såg en hög tron, och dess utseende var som kristall, och dess hjul som glödande sol, och från dess fötter strömmade eld, och ingen av de heliga änglarna kunde nalkas honom, och den stora härligheten satt på den. Hans klädnad var lysande, och hans härlighet var större än solens ljus. Det här är en apokalyptisk text. Henoksboken, första Henoksboken, fjärde Esra. Och jag såg och se en gestalt lik en människa steg upp ur havet, och alla jordens härskaror fruktade, och ur hans mun kom eld, och han samlade folken till sig som ett fredsrike. Fjärde Esra. Testamentet från Levi. Himlarna öppnade sig och jag såg en hög tron, och de heliga sjung: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och jag föll ner och tillbad. Det här är exempel. Det finns många fler apokalyptiska texter. Ingen av de här texterna jag läste nu är bibliska texter, eller ens texter som man i judisk tradition betraktar som gudomligt inspirerade. Utan det här är en genre. Är ni med? Alltså man skriver på det här sättet. Vi pratar ju inte på det här sättet idag. När vi läser himlen öppnade sig och jag fick se hemligheter, så men det är nog EU ändå. Men för mottagarna som tar emot uppenbarelseboken, så är man van vid en språklig genre. De här texterna, de är skrivna för att kommunicera ett budskap. Johannes funderar: jag ser att församlingen är hårt ansatt. De blir förföljda för sin tro. Jag ska skriva: ni måste förtrösta på Jesus i den tid som är. Hur gör jag det? Och här finns Johannesbreven som kommunicerar precis det. Men vi har också uppenbarelseboken som kommunicerar precis samma sak, men i en annan genre, i apokalyptisk text. Och han gör det genom att säga: jag har sett himlen öppen. Gud, den allsmäktige, är med er. Han är för er. Vi kan ju inte skriva så idag. Då skulle man bli tagen som, alltså, vad är det här för andlig översittare? Så här. Jag har sett en stor... himlen öppnade sig. Gud tog mig med härifrån. Och jag fick se hemligheten. Och sen så kommer en massa kryptiska saker. Det är så här: Fredrik har flippat ut. Alltså. Vad har hänt med honom? Johannes skriver sitt budskap i en genre som vi inte har idag. Och sen så kommer den här texten på 300-talet att komma med i Nya testamentet, det som blir Nya testamentet. Johannes idé är ju inte: nu ska jag skriva en text som man kommer läsa i tusen och tusen år. Utan församlingen är ansatt i mindre Asien. Jag måste förmedla hopp till dem. Jag måste kommunicera hur världen verkligen ser ut. Jo, världen ser ut så här. Gud sitter på tronen. Det ser inte ut så. Verkligheten håller på att raseras. De blir förföljda. Men Gud sitter på tronen. Sen så kommer kyrkan igenkänna att den står i apostolisk succession. Den är skriven av någon som har ett förstahandsvittne av Jesus. Kyrkan bekräftar att det här är Guds tilltal. Den är inspirerad av Gud. Och därför kommer den här texten med i det som blir Nya testamentet. Medan en del andra texter som har precis samma språkvärd inte gör det. För att den tillkommer inte i apostolisk succession. Den bekräftas inte som Guds ord på samma sätt som andra texter. Därför läser kyrkan uppenbarelseboken. Synerna talar sant om Gud. Synerna talar sant om tillvaron. Men det är en genre, apokalyptik. Så Johannes tar oss med till tronen. Och i uppenbarelseboken 4, 6-11 står det så här: Mitt för tronen och runt tronen var fyra varelser som hade fullt av ögon, både fram till och bak till. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungtjur, det tredje hade ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande örn. De fyra varelserna hade var deras sex vingar och de hade fullt med ögon. Utåt och inåt, utan att vila, säger de dag och natt: helig, helig, helig är Herren allhärskaren, han som var och är och som kommer. Fyra varelser, vilddjuren tillber Jesus, lejonet, vilddjuren tillber Jesus, ungtjuren, boskapen tillber Jesus. Örnen, alltså himlens varelser, tillber Jesus. Och människorna tillber Jesus. Så ser verkligheten ut. Jesus, eller Gud, allhärskaren, sitter på tronen. Och vers 9, och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och lever i evigheters evighet, då ska de 24 äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga: du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Johannes kliver in genom en dörr och ser en annan verklighet. Han ser Gud som den som tillbes av de mest fruktansvärda varelser. Alltså ett antal ögon, vingar. De liknar någonting jag känner igen, men de är mer fruktansvärda. Gud den störste sitter på tronen och tillbes. Vad handlar det här om? Vad skriver Johannes? Varför tas han med ifrån ön Patmos upp i himlen genom en himmelsk dörr och ser Gud på tronen? Jag tänker att det här är lite som när man planerar ett barnkalas. Först tänker man att så här, det här ska bli superkul. Nu fyller min unge 6. Och så har man jätteroligt. Så här, kreativa idéer. Och sen så småningom så kokar det ner i så här små detaljgrejer. Och så känner man så här att det här blir inte så gött. Alltså. Det här är, vad jobbigt det blev. Så här. Vi har precis planerat för påsklovslägret. Som vi kommer ha på Östgötagården. Nästa helg, det börjar på lördag. Ni får jättegärna finnas med i bön. Vi är 18 barn som åker från Brokyrkan. Så berättade en av ledarna här att nästan varje år så har jag sömnsvårigheter hela den här perioden för att det är så svårt att planera. Och det är så mycket, det är så, ni vet så här, ska det här barnet sova med det barnet eller med det barnet? Och sen så har man så här föräldrarnas förväntningar och man har så här kompisar och så vet man att ja, men de här bråkade en gång liksom. Och så här berättade så här, men jag höll på att bli sjukskriven här efter förra för att det var så tufft så här. Ibland behöver man zooma ut och ta ett större perspektiv. Nej, men barnen älskar att åka på läger. Fantastiskt. Barnen vill åka på läger. Johannes är på Patmos. Kyrkan är förföljd. Och här tar Johannes med oss till ett större perspektiv. Och jag tänker, vi lever i en tid som översköljs utav dåliga nyheter. Det händer dåliga saker i vår samtid. Då säger Johannes, lyft blicken. Gud sitter på tronen. Skapelsen tillber fortfarande Gud. Skapelsen ropar helig, helig, helig är Herren Sebaot. Det finns en tron över allt det som sker. Och på den tronen råder inte kaos. Där råder inte slumpen, utan där sitter Gud och han tillbes av skapelsen. Av de mest fruktansvärda monster tillbes Herren Sebaot. Han skriver inte för att förringa våra problem, låtsas som att jorden inte skakar. Han befinner sig på Patmos. Han befinner sig i förtryck. Men Gud har inte panik. Himlen är inte i kris. Utan även när världen är orolig så sitter Gud på tronen. Så tillbes Gud. De himmelska varelserna täcker sina ansikten. För Gud är så fantastisk. Alltså varelserna inför tronen kan inte stå inför Gud. För han är så bortom de här varelserna. Han är så oändligt stor. Han är bortom alla hot. Gud är den fasta punkten mitt i tillvaron. Och jag tror att vi behöver höra det idag. Att trots att saker skakar omkring oss så finns det en sak som är säker. Och det är att Gud har inte abdikerat. Gud har inte klivit ner ifrån sin tron. Himlen är inte tom. Himlen är inte tyst. Utan den är fylld utav lovsång. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och det ger oss hopp och frimodighet att andas ut när det stormar omkring oss. Vi kan, precis som Johannes, lyfta blicken och få en glimt av Guds tron. Där finns trygghet och hopp. Och så står det i 4:6. Framför tronen låg liksom ett hav av glas, som av kristall. Alltså det värsta kaoset i den här språkvärlden, det är havet. När Jesus går på vattnet så går Jesus på den yttersta kaosmakten. Alltså vi kan råda över politik, men vi kan inte råda över vattnet, havet. Havet är stilla inför Guds tron. Till och med havet är tyglat. Alltså inför Gud så råder lugn. Här är kaosmakterna besegrade. Det finns inte längre någonting att frukta. Och så står det att han som sitter på tronen, han håller en bokrulle i handen. I uppenbarelseboken 5, vers 1-5. Och så såg jag i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. På tronen sitter Gud, Fadern, och i handen håller han skriftrullen. I handen håller han framtiden, men ingen kan öppna framtiden. Ingen är värdig att öppna rullen. Kan ingen öppna rullen? Kan inte Gud öppna rullen? Har inte Gud, Fader, tillgång till framtiden? Och här återigen, det här är en genre, ett brev som är skrivet med ett syfte. Poängen i berättelsen är inte att Gud inte har makten. Gud gråter inte på tronen och att Gud inte kan öppna rullen. Utan i mötet med Gud så gråter du och jag. För livet är svårt, livet är tungt och vi går mot svåra tider. Ingen har nyckeln till framtiden. Kejsaren som är allsmäktig i imperiet, han kan inte öppna rullen. Jag kan inte öppna rullen. Monstren kan inte öppna rullen. I Daniels bok, som är en apokalyptisk text, andra halvan, skriver han om den här rullen. Han skriver så här i Daniel kapitel 12 och 4. Men du, Daniel, ska hålla orden hemliga och försegla boken ända till den sista tiden. Många kommer att avfalla, men kunskapen ska tillta. Gud håller den här skriften, rullen, i sina händer. Han håller framtiden, lösningen på världens problem. Guds plan för hur historien ska fullbordas. Den är här, den är hos Gud. Men ingen kan öppna den. Och så står det i kapitel 5, vers 5-14. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte, se, han har segrat, lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill. Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar som har sänts ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog boken föll de fyra varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse som är de heligas böner. Det här är för övrigt en av de texterna som tydligt talar om att Jesus är Gud. Alltså Jesus tillbeds på samma sätt som han som sitter på tronen. Och de sjunger en ny sång. Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt Gud, till präster åt honom. De ska vara kungar på jorden. Och jag såg och jag hörde rösterna av många änglar som stod runt tronen och varelserna av de äldste och deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen. Och de sade med hög röst, lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns hörde jag säga. Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa amen och de föll ner och tillbad. Det finns en som är värdig och det är inte kejsaren. Och det är inte jag och det är inte du. Inte ens de fyra varelserna eller de 24 äldste. Men lammet som har blivit slaktat, det står där levande. Han är värdig. Kristus, han är svaret på Johannes tårar. Han är nyckeln till bokrullen. Han har rätt att öppna framtidens bok. För han har gått igenom döden och lever. Och när världen darrar, och det gör den, så får vi vända oss till honom. När nyheterna ropar ut att vi passerar 2 graders uppvärmningssträcket, när vänner blir fiender, så får vi mod att säga till lammet: jag litar på dig. Du har framtiden i dina händer. Uppenbarelseboken ger oss inte fruktan utan förtröstan. Den ger oss inte kontroll, men den ger oss tillbedjan av Jesus. Världen behöver frälsning. Och vi ser hur ledare gång på gång pekar ut vägen, men hur saker omkring oss bara eskalerar. Han som gick den andra vägen, som blev slaktad istället för att slakta, han som gick i döden istället för att döda, han segrade. Döden kunde inte hålla honom fången. Han lever och han håller framtiden i sina händer. Därför så inbjuder texten oss för det första till vila. Vila i Jesus. Kanske bär du på en oro, ångest, rastlöshet. En längtan efter att någon annan ska hålla i ratten. För livet är svårt. Omständigheterna är svåra. Världen går ut för. Hoppet försvinner. Här får vi höra: gråt inte. Det finns någon som är värdig att öppna boken. Lammet som blev slaktat. Inte den som skriker högst. Inte den bäste förhandlaren. Utan han som har gett sitt liv för dig. Håller framtiden i sina händer. Och här får vi vila. Vi får säga till lammet: Jesus, jag sätter mitt hopp till dig. Ingen annan är värdig att öppna skriftrullen. Och för andra så inbjuds vi till tillbedjan. När allt stormar omkring oss så är tillbedjan ett sätt att orientera sig i verkligheten. Det finns mycket som är dåligt. Jag har faktiskt inte kollat hur vi har inte. Men jag tror att många av oss har fonder liksom så här. De rapporterar att det är blodrött på börsen. Ja, det är lite så här. Man vill inte känna den där ångesten som man kan få när man går in och kollar. Men man kan känna ångest om man går in och kollar, tror jag. När allt stormar. När mina besparingar försvinner. Så kan det känna att livet försvinner. Men uppenbarelseboken inbjuder oss att lyfta blicken och se att Jesus sitter på tronen och han tillbeds. Jag får stämma in i den tillbedjan. För om det är någonting som ytterst spelar roll för mitt liv, så är det inte mina besparingar, den här grejen jag hade tänkt att köpa, utan att Jesus sitter på tronen. Jag får resa mig och tillbe honom, tillbe lammet som är värdigt. Mitt i livets svårigheter så får jag sjunga ut min tillbedjan till Jesus, för han sitter på tronen mitt i det som händer runt omkring mig. Till och med vattnet är stilla inför hans tron. Och för det tredje och sista så inbjuds vi till trofasthet. Det som händer runt omkring oss inbjuder till att fatta beslut. Vi ställs inför olika saker som utmanar oss. Och kanske står du inför ett vägskäl. Att backa, att tystna, att göra så här. Johannes skriver till församlingar, till 7 församlingar som är pressade. Och uppmaningen är: håll fast. Ge inte upp. Det är mörkt. Men det är inte slutet. För lammet har segrat och lammet kallar dig till sig. Därför får vi idag säga, jag vill följa lammet. Vi ska fira nattvard tillsammans. Först ska vi sjunga en sång. Vi ska fira nattvard tillsammans. Men jag tar med oss i en bön bara. Tack Jesus för att du sitter på tronen. Tack Jesus för att det är du och inte någon av oss. Att det inte är makterna omkring oss. Det är inte USA. Det är inte den globala politiken som dikterar den yttersta framtiden. Utan den som är värdig att öppna rullen, det är du. Tack Jesus för att vi får komma till dig. Och Jesus, du ser den ångest och oro som vi bär på. Hjälp oss förtrösta på dig, Herre. Jesus, vi ber att du skulle ta oss med till din himmel. Vi ber, Herre, att när det är svårt och mörkt omkring oss, att vi skulle kunna få lyfta blicken och se in i det himmelska och se att där sitter du på tronen. Och där är till och med havet stilla. Vi ber Jesus, ta oss med dit. Vi ber också att du ska ge oss mod att trotsa orättfärdigheten som sker omkring oss. Att stå upp för den svage och göra det som är rätt i våran tid. Vi ber så i Jesu namn. Amen.
Nattvardstjänarna kan göra sig redo, så ska vi sjunga en sång.